Podplay. Varmt välkommen till Röda rummet. En litteraturpodcast där jag, Flora Wiström, träffar andra författare och läsentusiaster och pratar om det roligaste jag vet. Skrivprocess och läsupplevelser. Jag gör den här podden ihop med Bokmässan som äger rum i Göteborg i höst. Genom 6 poddavsnitt laddar vi upp inför mässan och sista avsnittet kommer ni kunna höra live på Bokmässan by Night fredagen den 29 september. Då intervjuar jag min stora idol, Jonas Hassinkemiri. Idag kliver Amanda Svensson in i Röda rummet. Som tonåring plöjde jag hennes böcker Hej Dolly, Välkommen till den här världen och Allt det där jag sa till dig var sant. Jag var helt bergtagen av Amanda Svenssons språk. Det var och är sprakande, utmanande och roligt. De här 3 böckerna kom i efterhand att rubriceras som Kvinnor som trotsar. 2019 kom den prisbelönta Ett system så magnifikt att det bländar. Men idag är Amanda Svensson här för att prata om den nya boken Själens telegraf. Välkommen Amanda Svensson.
Tack så hemskt mycket.
Vi träffades ju igår på ett litet författarmingel kan man säga på Norstedts.
Mm.
Det var ett väldigt speciellt upplägg där igår. För vi var 11 författare som skulle presentera våra böcker som kommer ut i höst. Och så satt det typ 80 journalister i publiken. Och sen så hade alla en liten lapp i knät där de skulle kryssa för vilka böcker de ville skriva eller ville beställa hem för att eventuellt skriva om.
Ja, det kändes som sån, som en blandning mellan typ Melodifestivals omröstning och någon form av liksom elevrådsordförande liksom omröstning i en klass. Att liksom, man tänker att man skulle, om alla författare som var med skulle få titta på dem sen och liksom se så här, vem som hade fått flest kryss. Man skulle liksom ranka.
Det är jättestressigt.
Jag var telefonförsäljare ett tag. Ett väldigt kort tag. När jag var liksom typ 17. Och då hade vi sån här liksom live på väggen. Så var det liksom rankat vem som hade sålt mest. I varje, liksom, under varje dag. Som uppdaterades hela tiden. Det var som sån här liksom klickstatistik. Fast liksom försäljningsstatistik. Så hade man kunnat ta det.
Ja, verkligen. Usch, vad hemskt.
Ja.
Men dina böcker tog ju slut igår där, så det var ju kul.
Ja, så jag tänker att liksom...
Det blir nog bra.
Ja, jag tror att du hade fått ganska många kryss också.
Ja, jag hoppas det.
Jag tror att alla hade fått lika många. För alla hade velat ha alla böcker.
Ja, snällt tänkt. Det var också roligt för Jonas Gardell var med och han hade liksom som ett specialnummer. Vi andra hade typ 4-6 minuter och blev intervjuade på scen av förlagschefen. Men Jonas Gardell, han gick upp på scen med en mygga och bara drog av en liten show om sin bok.
Ja, jag tror att han har lite... Han kan nog ställa vissa krav på hur han vill ha det.
Det är väldigt lustigt alltså. Men det var ju underhållande. Han kan ju sin grej.
Exakt.
Din roman Själens telegraf kom ut i slutet av augusti. Och jag tänker att jag ska dra lite vad den handlar om så får du skjuta in om det är någonting du tycker att jag har missat. Boken handlar om Iris och utspelar sig i Storbritannien i 2 tidsplan. Till hälften i Somerset i södra England och till hälften i Glasgow i Skottland. I Somerset-planet är året 1992. Det är slutet av Thatcher-eran och England befinner sig i en ekonomisk kris. 13-åriga Iris bor tillsammans med sin excentriska mamma i ett gammalt hus på landet. Mamman, Grace, glider hela tiden på sanningen. Och tillvaron i huset, som tidigare känts som ett paradis, börjar kännas mer och mer trångt för Iris. Och en dag är det en man som kommer på besök. Det här sätter igång något som får Iris att, spoiler, bränna upp huset. I Glasgow-planet som utspelar sig 1998 har Iris blivit 19. Hon som levt ensam större delen av sitt liv träffar Rupert som, eller ja, hon har ju levt med sin mamma, men hon träffar Rupert som drar med henne in i ett band. Och det får namnet Själens telegraf. Där upplever Iris gruppgemenskap för första gången någonsin. Men pengar är alltid ett problem.
Ja, det här med att hon bränner ner det här huset, det är, ja, hon gör det ju inte på första sidan. Men det står ju klart på första sidan att det är vad som kommer hända. Så att det är ju så att säga en sån bakvänd liksom. Inte who done it och inte what happened, men mer why.
Precis. Did it happen? Ja, men jag tyckte det var spännande. Jag upplevde när jag läste den här boken att du så effektivt hoppar mellan tidsplan och liksom berättar lite om nuet och lite om doet. Eller inte så mycket om berättelsens nu, men du hoppar effektivt mellan de här tidsplanen. Hur har det varit för dig att skriva den här romanen?
Det har faktiskt varit jättekul. Och det är inte alla böcker jag har skrivit som har varit jättekul att skriva. Min förra, Ett system som man fick att blända, den var också jättekul, men den var också väldigt, väldigt jobbig, för den är så liksom, den var så stor och så spretig och så liksom anspråksfull på något sätt. Den här boken har liksom varit rolig hela vägen, och det tror jag, om man ska prata om liksom just själva skrivandet och sådär, så tror jag att det hade att göra med att jag hade ganska, inte låga förväntningar på mig själv, men för det låter deppigt, men mer att jag tänkte att jag hade liksom inte den här liksom jättestora ansatsen liksom att nu ska jag göra någonting fantastiskt. För den har jag alltid haft tidigare, med alla mina böcker så har jag känt liksom att nu, banne mig, så ska jag göra någonting liksom enormt fantastiskt och bra. Banbrytande, jag vet inte. Wow. Och nu har jag faktiskt ingången så här att jag vill skriva en gedigen roman. Oh. Alltså jag vill skriva en liksom en romanig roman. Jag hade läst en väldigt romanig roman av, som man brukar kalla den amerikanska midlistförfattaren Ann Patchett, som inte så många har läst. Jag hade inte heller gjort det. Av någon anledning så läste jag en bok av henne som heter The Dutch House. Den kretsar också väldigt mycket kring ett hus. Liksom. Det är en familj som kommer tillbaka till ett hus. Och det är ett väldigt så, ja, enigmatiskt hus på något sätt. Alltså det är liksom lite mystiskt. Och så. Och den var bara sådär, det var svårt att säga varför jag tyckte att den var så bra. Men det var någonting som bara var så här, liksom, här har vi liksom en roman. Så tänkte jag så här.
En romanig roman.
En romanig roman. Det kanske jag ska se om jag kan göra. Och jag hade också liksom så här, den behöver inte bli så lång. Och liksom, alltså det var mycket sådana där saker som jag liksom kände att efter den här stora, tunga romanen så ville jag liksom göra någonting som var liksom för mig själv överskådligt och lätt att se framför sig.
Just det.
Men sen så har det också, alltså sen så tycker jag väldigt mycket om, Iris och hennes mamma. Så jag tycker väldigt mycket om den här liksom berättelsen. Jag tycker väldigt mycket om de här platserna och sådär.
Mm.
Och så på det sättet har det också varit väldigt liksom lustfyllt.
Ja, alltså när jag läser dig så tänker jag att du skriver ganska fort och det kommer ganska mycket text på en gång. Stämmer det?
Ja, det stämmer rent liksom, rent konkret. Sådär att det kommer mycket text när jag väl skriver, men däremot så det är ganska liksom hyfsat långt mellan mina böcker, och det är för att jag har en väldigt, väldigt lång uppstartsfas. Mm-hmm. Eller det tar alltså från att jag har börjat tänka på och fått någon form av vision. Oh. en vision av någonting, och den är ofta väldigt, väldigt vag. Den är liksom så här, nästan inte taktil, men mer att liksom det är ofta så liksom färger och bilder och liksom sånt som liksom flyter omkring, och lite så här olika ganska konkreta saker, konkreta teman. Alltså med den här boken så det är ju liksom egentligen, det tar inte så stor plats i slutändan, men Iris och hennes mamma, de har ju någon form av äppelodling. En ganska stor äppelodling som hör till deras hus, och där var det så där liksom att jag bara, ja men äppelplantor, det ska vara mycket äppelträd och alltså den där typen av saker, och det där kan hålla på liksom i 1-2 år
innan du börjar skriva.
Ja, men i alla fall innan jag börjar skriva på allvar.
Mm.
Och så kanske det är liksom lite små snuttar sådär.
För jag,
men sen är jag också ganska så här, helt plötsligt kommer en punkt när det bara är så här, ja men nu vet jag ju hur saker liksom hänger samman, och nu vet jag hur nu vet jag hur det är. Mm. Nu är liksom boken klar på något sätt, fast i huvudet. Och då kan det gå ganska snabbt.
Ja, för jag upplever att vissa författare känns just lite snuttiga eller fragmentariska. Att, det är liksom, att man kan se nästan collaget av olika textstycken som har fogats samman. Jag själv upplever mig som en sån författare. Men när jag läste den här boken så kände jag verkligen att den var så sammansatt. Att den fanns, att den känns otroligt genomarbetad och det känns som en romanig roman. Och samtidigt så finns det ett sånt tempo i texten. Och då föreställer jag mig hur du har suttit där och rasslat liksom.
Ja.
Eller så har du bara varit väldigt duktig i redigeringen.
Men jag har nog rasslat ganska mycket, men framförallt det som skiljer den här boken från alla mina tidigare böcker är att jag faktiskt hade en extremt tydlig plan för vad som liksom, så att säga, rent konkret händer och i vilken ordning. Alltså, jag har aldrig varit en sån som liksom, när jag säger att liksom boken är klar i mitt huvud, så är det verkligen i mitt huvud. Det är inte så att jag har en massa sitter och liksom, ja, bara mindmappar liksom. Nej, men det är inte så att jag har en massa dokumentation. Utan, men den här gången så var det så där att jag faktiskt satte mig och gjorde så där liksom, bara, kapitel 1, kapitel 2, då hände det, och sen kapitel 3 hände det, och sen så liksom hade jag liksom en hel sån timeline.
Hade du en vision då redan från början att den skulle vara korsklippt mellan 92 och 98?
Ganska, inte precis i början. För den började med, så att säga, 92-planet. Men jag kände ganska snart, för den handlar ju om, hon är ju 13 i den delen. Och det är ju, då är man ett barn. Jag har aldrig skrivit om ett barn. Alltså jag har knappt skrivit, det har knappt funnits några barn överhuvudtaget. Men jag har framförallt aldrig skrivit ur ett barns perspektiv. Och jag insåg att jag på något vis anlade den vuxnas liksom perspektiv på barndomen. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att göra något annat. Mm. Eftersom allt man vet om barndom är ju på något vis minnen. I viss mån iakttagelse då kanske, om man har barn i sin närhet. Men det byggde ju väldigt mycket på liksom minnen av hur det var att vara i den åldern. Och då blev det liksom naturligt för mig att det blev någon form av liksom, ja, men vuxen perspektiv. Så att jag hade hela tiden känslan av att det fanns ett annat liksom nu-plan. Alltså en plats längre fram i tiden från vilken liksom berättelsen var skriven. Och det kan man väl säga också utan att spoila för mycket. Jag menar, den platsen ligger liksom ännu längre fram i tiden. Alltså det är ju på något vis en riktigt vuxen Iris som liksom berättar båda de här planerna. Hon är 13 och sen när hon är 19 också, i någon mån fortfarande lite grann av ett barn.
Precis, men du etablerar inte den platsen tidigt, utan nej, det får man som läsare uppleva i slutet av texten. Så du gör inte den här, jag brukar tänka på i Titanic, ja, så fiskar de ju upp halsbandet,
ja,
och då kastas man tillbaka till liksom det som hände, och sen kommer man i slutet också tillbaka till ja, den här gamla tanten som har det här halsbandet. Men du låter ju bara tanten finnas i slutet. Så att
ja,
så,
exakt. Och jag tänker att man, men jag inbillar mig i alla fall att man känner på något vis, även om man kanske inte tänker på det aktivt, att man ändå på något vis känner när man läser att det är att det finns någon, finns en version av henne liksom längre fram. På
ja,
sätt, liksom,
men det gör man ju för att hon så tydligt berättar vad som hände.
Exakt.
Och hoppar ganska ledigt mellan tidsplanen liksom. Vi befinner oss i Storbritannien och ingenstans finns Sverige att skåda. Eller?
Det finns faktiskt en förekomst av Sverige, och det är på puben i byn där de bor, så hänger det en kalender med svenska pinuppor från 70-talet.
Just det. Jag
tror att det är faktiskt enda spåret av Sverige i den här boken.
Det finns lite Danmark.
Ja, precis.
Men framförallt så befinner vi oss i Storbritannien. Varför blev det så?
Men flera skäl. Alltså delvis så bodde jag i Storbritannien när jag började skriva den här boken. Jag bodde 6 år i England. Mellan typ 2015 och 2021. Flyttade tillbaka. Och även min förra bok utspelar sig ju delvis i Storbritannien, även om det är, så att säga, svenska. Den är ju både och. Liksom.
Mm.
Men den här gången så, alltså delvis så följde sig liksom naturligt eftersom jag hade bott där så många år, så att det var liksom svårt att, jag var liksom lite bortkopplad från Sverige. Och sen hade jag också, tycker jag väldigt mycket om natur. Mm. och jag ville skriva en bok som liksom på något vis utspelades i en trädgård, vilket han ju gör. Och jag var liksom väldigt upptagen då av liksom den engelska naturen och den engelska trädgården och sådär. Alltså det var en sån trädgård jag såg framför mig.
Hade du själv en trädgård?
Ja, det hade jag. Den är inte alls lika maffig som den är i den här boken, men den var fin. Den var också långsmal. Mm. Så att det var väl liksom en anledning. Men sen så, när jag då liksom på något vis hade börjat, så kände jag också att det här att den var placerad på 90-talet, alltså det fanns liksom en, jag hade ett ganska stort liksom intresse för då den liksom, den perioden, alltså från liksom Thatcher-åren och liksom 90-talet och sen liksom som tog slut liksom lite grann med liksom New Labour och Tony Blair, och det var liksom, det var en annan anda så här. Det var liksom en väldigt formativ period i liksom Storbritanniens liksom moderna historia som jag var intresserad av och läste ganska mycket om, i och med att jag liksom inte hade upplevt den, delvis för att jag ju är svensk men också för att jag var lite för ung.
Mm.
För jag var ju liksom yngre än vad Iris är då. Och det där var en väldigt liksom spännande liksom bakgrund att ha. Därför att jag ville att boken skulle utspela sig under någon form av större samhällelig kris. Alltså det här, jag började skriva på den precis innan covid kom.
Mm.
Tror jag skrev de första grejerna kanske januari 2020 eller något sånt där.
Mm.
Och sen så kom ju covid och liksom bara lamslog liksom samhället och även mig, tror jag. Mm. Och det var väldigt, väldigt svårt att liksom inte på något vis ha tanken på liksom kris och liksom otrygghet liksom väldigt långt fram i huvudet. Det var väldigt svårt för mig att skriva om någonting som inte var så här katastrof liksom betonat på något sätt. Och då så tänkte jag, nej men, alltså det var nästan som att jag letade lite liksom efter en kris. Jag bara, men vad finns det för olika typer av kriser som då inte är liksom en pandemi? För det kändes som att jag kunde skriva en pandemibok. Det var ju inte heller. Liksom. Man var ju less på.
Man var ju det.
Man var ju less. Men jag tänkte då på liksom ekonomiska kriser och finanskriser och sådär. Och insåg att ja, men, i början på 90-talet så, jag är ju liksom uppvuxen med liksom så här berättelser från mina föräldrar om liksom hur hårt det var i början på 90-talet och att liksom med jättehöga boräntor liksom och man vet och bara, ja, ni fick äta filmjölk till middag varenda kväll typ, och vi hade bolåneräntor på 16% och, eller 20 eller vad det var. Och sen så insåg jag att ja, men i Storbritannien var det ju naturligtvis också så, men det var ännu värre.
Mm.
Det var fruktansvärt, det var liksom jättehög arbetslöshet. Och jag tänker att när man har den typen av pessimism som genomsyrar samhället så sätter det ju naturligtvis spår i det privata och personliga också.
Mm.
Det kan sätta igång många saker.
Ja, för det är väldigt spännande att tänka vem Grace, alltså Iris mamma, hade varit om hon levde i en annan tid där hon inte hade varit så ekonomiskt pressad.
Exakt. Det liksom framkommer ju också i boken att hon är ju liksom uppvuxen under extremt liksom knapra förhållanden, liksom verkligen i väldigt, väldigt stark fattigdom, en typ av fattigdom som ju har funnits och finns väldigt starkt i Storbritannien, som ju är ett väldigt starkt klassamhälle. Där det finns en typ av fattigdom fortfarande idag som liksom inte riktigt på samma sätt finns i Sverige.
Tror du det är därför hon ljuger så mycket, för att hon inte orkar tänka på hur det faktiskt var?
Ja, det tror jag. Mycket av hennes, och det kan man väl säga utan att vara allt för liksom spoilande, så liksom, hon är ju lite av en bedragare, eller en så här, inte en solovårare, men en liksom en con artist.
Oh,
vilket ju är liksom en figur som jag tycker är väldigt intressant. Alltså det finns ju många som liksom så här, gillar så här true crime och sånt. Och jag är liksom inte så här, jag gillar liksom inte så här mord och sånt. Jag tycker inte det är så spännande, men just så här berättelser om folk som lurar och bedrar tycker jag är extremt spännande. Och som lyckas med det också och kan hålla på väldigt, väldigt länge. Alltså sådana här som kan liksom låtsas att de är läkare i 10 år, fast de inte alls är läkare. Alltså då har man ju verkligen en enorm kapacitet att liksom gå in i någon form av roll.
Hon lägger ju tarotkort och hon gör, vad säger man, hon håller seanser typ. Nej, hon
har ju liksom
gör läsningar.
Precis, hon försörjer sig, de har ju de här äppelodlingen, men sen så, och den ger ju inte så mycket pengar, men hon försörjer sig ju primärt på att vara spådam på telefon.
Mm. Ett ord som hon själv inte alls vill använda.
Nej, för hon är ju samtidigt lite sådär, för hon är ju så slipprig hela tiden. Liksom att, nej men det är klart att jag inte kan se in i framtiden. Såhär. Det säger ju sig självt, liksom, att det är ju helt barockt, för det har ju liksom inte hänt. Såhär. Men, ja, men jag liksom ser inte på det så, utan det är mer som ett såhär psykologiskt liksom, samtal. Att man kan utifrån, ja, det är ett sätt att liksom, ungefär som att hon är någon form av terapeut. Så. Ja. Och det är väl kanske så som tarot funkar. Det är så men, jag tror att tarot funkar, men jag är inte någon... att det är med att man kan se vad en annan person... Det är ett sätt för en annan person att liksom, ja, konkretisera så, vad de själva tycker. Det är lite mer som ett så här det är ett ord som inte går att säga. I alla fall inte om man kommer från Skåne. Rörschach-test.
Det är ett ord som jag inte vet vad det betyder.
Det är såna här, du vet, såna bläckplumpar. Ja. Och så bara, ja, jag ser min pappa.
Just det. Det finns ett kapitel i boken som är helt fantastiskt, när Grace är väldigt ekonomiskt pressad och stressad, och det kommer mer och mer brev som hon inte vill besvara och samtal, och hon bestämmer sig för att åka från huset med dottern Iris, och de åker ut till havet, eller de åker så långt bensinen räcker, tror jag.
Ja.
Eller så långt de orkar.
Ja, de ska till Brighton, men de kommer inte hela vägen fram till Brighton, utan de hamnar i Portsmouth. Vilket är liksom, ja, det är någon timme kvar. Typ.
Och sen så tar de in på något hotell där. Det är en ganska obehaglig situation, för att man förstår, jag kan liksom se mamman genom Iris ögon, att det är roligt, men det är också på gränsen. Man kan känna det här maniska, att det är, liksom, det är någonting som håller på att liksom gå i bitar. Och de är på något nöjesfält och mamman vinner också allting som hon tar sig för. Hon är en sån otrolig person som bara klarar allting. Och det enda Iris vill ha är en freestyle. Men de vinner någon slags biljetter som man kan lösa in.
Ja, precis.
Och för dem, om man har tillräckligt många, så kan man få det finaste priset då, som är en freestyle med luddiga hörlurar. Och sen så har de många, många sådana här biljetter, men de har inte tillräckligt många. Men det här ser ju Grace till att fixa ändå på sitt sätt. Hon är borta en stund och kommer tillbaka med den här freestylen. Och som läsare så förstår man ju att hon har gjort det hon kan för att liksom, ja, kanske med sin kropp eller med sin övertalningsförmåga, det får man väl tolka som man vill, men hon har lyckats få den här freestylen som hon då ger till Iris. Och det är liksom så, det är en barndomsdröm som går i uppfyllelse, men den är också så sprucken. Mm. Och det där tycker jag präglar hela den här boken, att man känner att det är liksom, den här mamman är så fantastisk, men hon är också så oberäknelig. Och det här blir väldigt, väldigt, väldigt jobbigt för Iris att utstå, ju äldre hon blir.
Mm. Det var väldigt viktigt för mig när jag skrev att den här mamman inte är liksom någon form av demon. Hon är liksom inte en ond mamma. Sen så gör hon ganska konstiga val.
Mm.
Iris går ju till exempel inte i skolan, utan blir hemundervisad. Av olika skäl, men, och det inser man ju liksom att det är inte så sunt, för det har ju gjort att hon är ju extremt liksom isolerad. Och vet liksom kanske knappt ens om att hon är ensam, eftersom hon inte har någonting att mäta det mot. För att hon liksom i princip aldrig har varit i någon form av sammanhang som inte är liksom hon och hennes mamma. Och den där typen av märkliga val har ju mamman gjort. Samtidigt så är hon ju liksom driven av liksom en genuin kärlek till sitt barn. Och det tänker jag liksom var väldigt, väldigt viktigt för mig, att det, människor kan vara så som människor är, det vill säga man kan vara både och framförallt så kan man göra ganska konstiga saker liksom i kärlekens namn. Jag tänker att det är det som Iris lär sig också, och liksom själv på något vis återupprepar i sitt liksom, ja, i sitt mer vuxna liv sen. Att liksom vilja så gärna. För mamman har ju på något vis blivit någon slags föredöme för hur man, ja, men hur man älskar och hur man visar omtanke. Och hur man visar kärlek. Och det sättet är ju, kan vara svårt att förstå, tror jag. Mm. Alltså för Iris blir det svårt därför att andra inte kan förstå det.
Mm. Och även om Iris kanske förstår, eller hon, Iris blir galen på att hennes mamma bara ljuger och ljuger och ljuger. Och ändå när Iris är 19 så kan man se väldigt tydliga spår av Grace i henne. Hon är otroligt bra försäljare på underklädesavdelningen på Debenhams. Och hon lyckas fixa pengar på olika sätt.
Ja, hon är ju också, hon har ju också så kallat födgeni. Alltså, ja. Hon är ju liksom, hon är också en sån go-getter typ. Fast på ett lite mer kanske passivt sätt. Men
förklara vad födgeni är.
Födgeni är att man alltid kan hålla sig mätt. Alltså att man har förmågan att alltid klara sig. Liksom. Alltså i en rent ekonomiskt materiellt hänseende. Liksom.
Mm.
Och det är ju någonting som då Grace säger till Iris att hon har. Alltså att Grace har och att hon är väldigt, väldigt stolt över det. Och det har väl naturligtvis att göra med att hon har vuxit upp liksom. Kanske med föräldrar som då, ja men i hennes ögon inte hade det, men det var väl kanske andra mer strukturella saker som gjorde att hon levde i fattigdom. Men, och det där tänker jag, det bör ju Iris med sig liksom, att det är någonting som är viktigt.
Oh, gud, det gör
att kunna reda sig liksom, och att vara sin egen lyckas smed på något sätt. Mm. För att det finns ingen annan man kan lita på. Alltså varken i familjen eller liksom i samhället i stort liksom. Man kan inte lita på staten heller.
Nej, precis. Och det man får veta också genom ganska bara korta små snibbar är att Iris, ja, hon utför den här branden. Återigen, det är ingen spoiler. Och hon hamnar på ungdomshem eller fosterhem. Kanske både och.
Ja, både och.
Och rymmer och liksom har en ganska stökig tid efter att det här med branden har hänt. Innan hon då kommer till Glasgow som 19-åring och hon har börjat spela cello för att hon liksom förstår att hon, jag tolkar det som att det är ett sätt att göra hennes psykolog glad, men hon kanske också förstår att det kommer vara skönt för henne att hålla på med musik, och mycket riktigt så blir musiken väldigt viktig för henne. Och i Glasgow så träffar hon Rupert, som är en kille som man nog själv hade blivit ganska kär i.
Ja, jag tänker att det är en liksom läggningsfråga. Jag tror säkert att det är många som tycker att han liksom är fånig.
Men, men som 19-åring hade man ju blivit det.
Ja, jag hade blivit det.
Jag hade nog också blivit det. Kanske inte som 29-åring. Jag förstår varför Iris väljer honom. För att han har ju lite liknande drag som Grace. Alltså han är väldigt engagerad. Han har lite det där maniska. Han går liksom in i musiken på ett sätt. Han är, i Iris ögon så är han ett geni. Och han, som läsare så tänker jag att han nog också är jävligt musikalisk. Men han träffar Iris. Iris spelar cello och han blir helt tagen av henne. Och föreslår då att hon ska vara med i ett band som han håller på och startar. Det här bandet får sedan namnet Själens Telegraf. Vilket också är namnet på hela boken. Och Iris befinner sig plötsligt i en gemenskap. Och det där är ju otroligt starkt för henne och för mig som läsare, att få dras med in i det där, i musikens gemenskap och att vara en del av ett band. Vad tänker du om det?
Men jag ville ju se, alltså delvis så ville jag ju att Iris skulle få uppleva det.
Mm.
Men också liksom se vad som händer om man då så att säga är en person som är väldigt ensam och upplever sig som ensam. Alltså för mig handlar boken väldigt mycket om ensamhet och blev liksom också till för mig i en period när jag upplevde en känsla av ensamhet, tror jag. Och på något vis isolering och lite sådär liksom att jag var frånkopplad från människor. Liksom. Och då på något vis så, om man tänker sig att, och då tänkte jag att ja, men tänk om det är ett liksom tillstånd som man upplever som liksom normaltillståndet för att det är allt man känner till. Hur blir det då om man möter liksom motsatsen? Och jag tänker mig att då kan man också bli väldigt uppslukad väldigt snabbt, vilket Iris blir. Alltså hon går ju från att liksom, vara liksom lite skeptisk till den här liksom ganska extravaganta idén att hon ska vara med i det här bandet som ju egentligen inte ens finns. Alltså när han föreslår det så har ju han bara också liksom en vision om ett band som ska finnas. Och liksom han har en så stark liksom tro på det att han liksom kan i princip, som hon säger, liksom, ja, men, trolla fram det liksom, ur tomma intet nästan. Liksom.
Och han ser henne?
Ja, han ser henne och han har ju aldrig hört henne spela överhuvudtaget. Liksom. Han tycker bara att hon är liksom...
Han känner på sig
förtrollande och att hon har en cello typ och bara då ska du vara med i mitt band. Så och att liksom han bara förmår det här bandet uppstå i princip över en natt. Det är ju någonting lite magiskt i det. Och, men hon bara, okej, det är bara att köra. Så. Jag tänker att det kan hända liksom, om man... Nu var det ju tur, tänker jag, för henne att hon hamnade i en sån gemenskap som ändå... Alltså den kanske inte är 100% sund, det är väl liksom ingenting när man är 19 liksom. Ja, inga gemenskaper menar jag. Men allting är väl liksom lite, vad ska man säga, övertänt på något sätt. Liksom. Men, men jag menar, det var ju tur att hon inte hamnade liksom i en... Hon hade ju kunnat hamna i en sekt. Liksom.
Mm.
Jag tänker att hon kanske hade kunnat reagera lika fredant om hon hade liksom träffat på en scientolog.
Ja, oh, hjälp. Gud. Det, oh, oh,
jag vet inte.
Och han är ju, alltså Rupert
nej, det
har ju...
Hon är ju skeptisk till det lite övernaturliga eftersom hennes mamma liksom har hållit på och laborerat mycket med det där med liksom...
Så det kanske
lite,
inte hade hänt.
Mamman är ju lite new age liksom. Så att just scientologerna har nog insluppit. Men...
Det finns en otroligt sexig scen som är att Iris spelar cello och Rupert tittar in i hålet på cellon. Alltså han, alltså jag var så, det här är verkligen en perfekt sexscen. För de har inte sex. Men han,
nej, de har ju inte det på jättelänge.
Nej, men alltså det är en sån pärla till sexscen.
Ja, okay. Jag var själv lite, jag bara, det här kanske är lite too much.
Nej.
Jag hade bara den här visionen av att, för han är så oskuldsfull. Det är ju det hon dras till hos honom också, tänker jag. Att
han har en kristen bakgrund.
Och... Ja, och så är han liksom på något vis... Han är, trots att han har varit sjuk, han har haft leukemi, så är han ändå sådär som att han inte riktigt, han har en väldigt ljus syn på livet, tror jag.
Ljus
syn på mänskligheten och en liksom sådär positiv attityd till att allting går att fixa och allting är liksom lätt och sådär. Och jag hade den här bilden om att liksom hon sitter och spelar och att han liksom sådär, ja, men bara sådär tittar in i det här instrumentet, för det har ju liksom sån små snirklor där liksom på buken. Det är samma med en gitarr. Jag spelade klassisk gitarr när jag var under hela min uppväxt. Och jag har väldigt många minnen av att ha liksom tittat in i liksom hålet liksom in i gitarren. Sådär. För man vill liksom se exakt hur det ser ut på insidan. Jag tänker att han gör det och att han inte uppfattar det som en liksom, när han gör det som en liksom erotisk sak. Fastän det är ju det, för hon har ju den liksom mellan benen och kjolen liksom upphasad. Och sådär liksom.
Ja, perfekt. Perfekt liten scen. Du debuterade tidigt. Du var 21, stämmer det? Med Hey Dolly.
Ja, jag hade faktiskt inte fyllt. Så jag var bara 20.
Du var 20, ja men det är viktigt. Det är faktiskt viktigt.
Exakt.
Jättetidigt. Hur kommer det sig att du liksom började skriva böcker?
Alltså det, ja men, försökte skriva en bok när jag var 8 och sen en när jag var 12 och liksom, den som jag skrev när jag kanske var 12, den kommer jag fortfarande ihåg för jag har kvar den också, för den skrev jag på skrivmaskin.
Mm.
Men den är liksom 11 sidor lång och heter Du heter Katarina, utropstecken. Det är en historisk förväxlingsroman med någon tjej som inser att hon är herrgårdsfröken liksom.
Var du lite lillgammal? En aning.
Nej, en aning. Lite grann.
Hängde du mycket på biblioteket?
Ja.
Ja.
Ja, det gjorde jag. och sådär. Så att, jag har ju liksom alltid gjort det, men sen så var det ganska många år liksom i tonåren när jag skrev på ett annat sätt som var mycket mer sådär privat och bara liksom skrev dagbok och dikter och sånt. Och hade ganska svårt för liksom tanken på att... jag menar, som barn ville jag ju bli författare. Det var liksom... Det var vad jag ville bli.
Mm.
Jag ville också bli brandman. Men jag tänkte att man kan vara båda samtidigt. Och konstnär. Och lägga in gurka på helgerna skulle jag göra.
Perfekt.
Jag hade en plan.
Det låter så.
Nej, men jag ville ju bli författare då. Men sen så i tonåren då var det så här som att... Jag tror att jag ville det hela tiden. Jag har alltid velat det. Men att jag tänkte att det var... jag hade lite så Jesus-komplex. Liksom, att, nej, men man måste göra någonting gott för världen. Man måste göra någonting som är liksom betydelsefullt på riktigt. Typ. Och det här med att skriva är ju liksom, det kan man väl möjligtvis göra liksom, på sin kammare. Så. Men jag vet att i alla fall, det, rent konkret så var det som så att jag skrev min första bok som projektarbete på gymnasiet. För jag hade då kommit på att jag kunde göra det.
Så smart.
Ja, för man kunde göra lite vad fan man ville så länge det var liksom, gick att utvärdera på något sätt.
Jag hade en tjej i min klass som gjorde det också. Det var riktigt sjukt. För det är också inte så många månader.
Nej, alltså, men också då, nu, Hey Dolly är ju väldigt tunn, som den är. Och den var ju ännu tunnare när jag tyckte att den var klar. För då var den 52 sidor.
Ja, är den bara 52 sidor?
Nej, nu är, nej. Den, nu är den typ, vad kanske den är, i tryckta sidor är den typ kanske 120.
Ja. Ja.
Men den var ju liksom hälften så lång när jag tyckte att den var klar. Så det var ju inte så att jag skrev liksom... liksom en bibel. Men det tyckte jag var smart, för då tänkte jag så här, men då kan jag ju skriva för att jag, då måste jag göra det, för annars får jag ju inget betyg och så. Så det
var
liksom en, ja, en väldigt smart sätt att liksom komma runt den där känslan av att jag slösade bort mitt liv. Tänk att man slösar bort sitt liv när man är typ 18. Ja, men den så blev det. Och då liksom var det så långsamt kunde jag liksom vänja mig vid tanken på att det kanske inte är helt, liksom, helt bara självupptaget och liksom hedonistiskt och narcissistiskt att skriva. Alltså det är det väl till en viss del. Men på något sätt så, jag menar, skulle jag vilja att det fanns en värld utan kultur? Svar nej. För jag är inte moderat kommunalråd i Norrköping. Och då på något sätt, ja, men då måste ju någon också göra den där kulturen,
ja,
och då får jag ta det på mitt ansvar.
Verkligen. Och det är ju jag väldigt glad för, eftersom jag växte upp med dina böcker på mitt nattduksbord som tonåring, och du släppte Hey Dolly, sen Välkommen till den här världen, och sen allt det där jag sa till dig var sant. Och den boken, då gick jag själv på folkhögskola.
Vilken då?
Jakobsbergs folkhögskola, ja, ja. Utanför Stockholm. Det var inte internat, eller jag bodde inte på internat, men boken utspelar sig på en folkhögskola, på ett internat, och huvudpersonen går på skrivarlinjen. Och jag minns att jag gick och köpte den här boken på Mäster Samuelsgatan på Akademibokhandeln, och jag hade längtat efter den verkligen. Och sen så satte jag mig på trottoaren utanför. Och sen så satt jag där i flera timmar och läste den.
Är det sant?
Ja.
Wow.
Och jag läste igenom det blogginlägget, för att jag skrev ett blogginlägg om det, om den boken då, 2014. Och så står det så här: jag har inget kritiskt att säga om den här boken. Och sen så är det bara en kärleksförklaring till den här boken och massa citat från den. Och jag minns den som att den slog rakt i magen på mig. Den handlar om en tjej som pluggar skrivande där, och det är massa roliga referenser till liksom skrivutbildningen. Men hon blir också kär i en kille som vill slå mörker i henne. Alltså han tycker att hon har för lite mörker, och han börjar utnyttja henne psykiskt och fysiskt. Och det blir väldigt, väldigt trassligt för henne, så hon försvinner in i någon slags fantasivärld. Ja, jag vill bara berätta för dig att det var en väldigt stark...
Men det gläder mig att höra, för det är den boken som jag själv har liksom svårast för. Inte på något vis att jag inte tycker om den, men mer att det var liksom en besvärlig skrivprocess. Och därför så, det har liksom präglat min relation till den boken, liksom att jag får lite, så här, får lite dåliga vibbar av den. Alltså delvis så är den ju väldigt, väldigt mörk.
Mm, verkligen.
Och på så sätt var den ju plågsam att skriva. Men sen var den också svår att skriva, och liksom, ganska så här pragmatiskt så var det som så att jag helt enkelt var stressad för att den liksom hade blivit, den skulle komma tidigare än vad det var tänkt, och jag tyckte att ja, men det fixar jag, och sen så bara
Du var som Lena Dunham med Girls.
Typ, ja, men det, så... kanske det var länge sedan.
Hon får ett bokkontrakt och så måste hon liksom pressa ur sig text.
Precis,
och så bara knarkar hon istället.
Ja, jag knarkar inte, men jag har ett väldigt tydligt minne av att jag satt liksom 2 veckor innan den skulle liksom vara klar typ vid köksbordet och bara grät och bara sa till min kille liksom, och bara, men varför skulle jag skriva den här boken? Jag har aldrig velat skriva den här boken. Jag har aldrig tyckt att den var bra, så här, och ändå så var jag tvungen att skriva den, och nu är liksom så här. Alltså det var jättemycket sånt där.
Hur känner du generellt kring det du skrev när du var yngre? De här tre första böckerna, Kvinnor som trotsar.
Men jag tycker om dem allihopa på olika sätt. Och jag, nu är det ju inte så, det är ju sällan som jag, det är ganska sällan som jag liksom bläddrar i dem. Men när jag gör det, då blir jag ofta liksom så här positivt överraskad. Att jag kan tycka så här, bara, men var jag så bra när jag var 22? Typ så här. jag menar, jag tycker ju att jag blir bättre. Och det blir jag väl förhoppningsvis. Men jag var rätt bra redan från början.
Ja, det var det.
Kan jag tycka. Fan. Sen finns det, liksom,
det som är så himla irriterande.
Jag det finns ju saker, liksom, vissa grejer i vissa böcker som jag kan liksom så här, tycka att ja, men det där var väl lite over the top. Eller liksom, det där kanske var lite barnsligt. Eller liksom så här, men liksom generellt sett så tycker jag ändå att det är en stabil insats. Så.
Jag tycker det är jättejobbigt att läsa min debutroman.
Tycker du?
Men jag försöker tänka att, eller det är fortfarande många som läser den och liksom har stor glädje av den. Så jag försöker tänka att den handlar inte om mig på något sätt. Eller alltså jag behöver inte ha en relation till den, utan den lever sitt egna liv. Men jag måste ju ändå på något sätt ha en relation till den, för att den är ju ändå en del av mina tre böcker som jag har skrivit. Eller liksom en del av mitt författarskap. Men det är så svårt att förhålla sig till det där, så jag var nyfiken på hur du kände. Men det lät ju väldigt härligt då att du blir stolt över ditt yngre jag. Men jag tänkte på det när jag läste Själens telegraf, att den egentligen också hör hemma i Kvinnor som trotsar.
Ja, det kanske en jag. Hon är ju liksom, hon är ju väldigt ung genom hela boken. Skillnaden är väl att jag inte är så ung längre.
Ja.
Så det är ju ett annat perspektiv kanske. Jag tyckte det där tyckte jag var så svårt när jag skrev de här första tre böckerna, att jag hade någon form av skamkänsla som jag inte tyckte om att ha, men som jag ändå hade, inför att det på något vis var lite fult att vara så här, en ung tjej som skriver om unga tjejer, typ. Att det var någonting som man skulle som var liksom som förtjänade att bli lite styrmoderligt behandlat på något sätt, att det var liksom inte så viktigt och det var liksom lite fånigt på något sätt. Och jag tyckte ju inte om att ha den känslan, för jag tyckte att den var orättfärdig liksom. Och ändå kunde jag känna så att man ville liksom, ja, men nästan be om ursäkt för det på något sätt.
Var det som att du ville förekomma att själv liksom,
ja, men förekomma kritiken. Till och med när kritiken var helt alltså när kritiken inte handlade om boken, utan bara om att här har vi en bok om en ung tjej och så punkt. Det är en kritik, ja, tydligen. Ja, men i mitt huvud så var det liksom så. Samtidigt som jag hade ju väldigt svårt att tänka att, ja, men vad fan ska jag göra då? Alltså, jag är 22. Och det här är saker som upptar mig och mitt liksom tankeliv. Ja, men det var som att det på något vis skulle vara finare om man skulle skriva om någonting som inte var liksom så tätt knutet till ens egen identitet. Sen har ju liksom inga böcker varit självbiografiska, men det är ju inte något fel på det heller. Liksom. Men jag menar bara att det på något vis var det knutet till, liksom, till min identitet och min plats i världen.
Ja, för jag minns när den där rubriceringen kom på de här tre första böckerna. Och jag minns att jag reagerade på den, för att jag tänkte så här, men varför, vadå trilogi? Det är tre helt fristående böcker.
Ja, men det var jag själv som hittade på det, ja, vid något tillfälle.
Och var det då ett skydd på något sätt? Att så här, nu har jag avslutat det här projektet med att skriva om kvinnor,
ja,
unga kvinnor.
Jag tror att jag ibland liksom på skämt sa att det var mina ungdomsverk och sådär. Liksom.
Just det.
att det liksom var, och det var nog mest för att det var viktigt för mig själv så här, att kunna känna att jag kunde så här, gå vidare typ, och göra någonting. För att jag ville då göra någonting annat.
Så du behövde känna att nu tar jag ett kliv framåt.
Ja,
och jag
precis.
Menar, din senare bok då, Ett system som magnifikt att det bländar. Jag har inte läst den, det är därför jag inte pratar så mycket om den. Kommer göra det. Men den, vad jag förstår, är ganska olika mot de här tre.
Ja, det är den. Sen handlar ju den också, liksom, huvudpersonerna är ju, var ju då ungefär lika gamla som jag var när jag skrev den. Så att, men den har ju en mycket bredare fokus, och den är liksom, de första tre böckerna är ju ganska centrerade kring en person och en, liksom, en syn på världen.
Tänker du mycket så, eller har du tänkt så nu när du har skrivit Själens telegraf, att Är du styrd av vad du ska eller inte ska skriva? Har du liksom en idé om åh, jag får inte skriva en till sån här bok eller jag borde skriva en sån här typ av bok?
Jag tror att jag har det, men inte utifrån så mycket utifrån att liksom vad andra tycker faktiskt.
Mm.
Det har jag nog haft. I och med att jag var så pass ung när jag debuterade också, tror jag. Att jag tyckte ju själv att ja, men det här man pratade om att man liksom skulle hitta sin röst och sådär. Liksom, men jag har ju inte hunnit göra det, för jag har ju liksom bara skrivit den här enda boken. Och så tänker jag att nu kommer alla tro att det är liksom det enda jag kan och skriva liksom snärtiga, roliga små böcker om typ. Jag vet inte. Så då var jag nog ganska liksom upptagen med tanken på liksom att på något vis hävda mig och visa att jag kunde göra någonting annat.
Mm.
Och så. Det tror jag har släppt ganska mycket. Men däremot rent för mig själv så har jag ofta en tanke på så här att ja, men vill jag hävda mig lite inför mig själv? Typ att ja, men det här verkar svårt. Kan jag göra det här? Alltså, det är jättefånigt, men med systemet som jag... som jag kallar den, så vill jag skriva en jättetjock bok.
Mm.
Det är så här, det verkar skitsvårt att skriva en jättetjock bok. Bara, hur gör man ens med så mycket text? Liksom?
Gud, ja, nej, verkligen. Jag tror att det är därför jag inte har läst den, för att jag ofta inte läser så tjocka böcker.
Exakt, exakt. Det förvånar mig alltid att det är så många som har läst den, för jag tänker, men den är så jävla tjock.
I dina romaner så finns det ofta insprängda skrönor och referenser till historiska personer och händelser.
Ja, det gör det faktiskt.
Ja, ja. Hur kommer det sig?
Jag tror att det är ett sätt att... Jag har det nog inte, än så länge i alla fall, inte riktigt i mig att skriva liksom en fullfjädrad liksom historisk roman. Eller delvis för att jag... Ja, delvis verkar det väldigt svårt. Men också så har jag lite svårt för genren att så att säga... bygga en hel roman kring en person som faktiskt har existerat, till exempel. Alltså, den typen av liksom fria fantasier kring liksom ikoniska personer eller inte så ikoniska personer.
Sara Stridsberg, Drömfakulteten.
Just den tycker jag är... Alltså jag brukar ha två exempel. För den tycker jag är moraliskt okej, för att det är så uppenbart en... liksom, en konstruktion på något sätt. Eller det är så uppenbart någon form av fantasi.
Det är en fantasi tänka om på så här, Valerie Solanas.
Ja, precis. Så brukar jag tänka på Blonde av Joyce Carol Oates. Mm. Som ju handlar om Marilyn Monroe. Som ju är helt så här internaliserad. Att det verkligen ger sken av att det här är liksom Marilyn Monroes inre liksom liv. Och det där, det tycker jag bara, alltså rent etiskt så tycker inte jag att det är okej. Liksom.
Jag hör dig.
Ja.
Verkligen.
Så att den där typen av...
Vad tyckte du om Eufori då?
Ja, av den anledningen så har jag fortfarande inte läst.
För, du,
för att jag är liksom rädd. Jag vet inte hur jag ska ta mig an.
Jag förstår.
Det
är Sylvia Plath då, som det är en fantasi runt henne.
Exakt.
Elin Kullhed.
Exakt. Jag har varit på väg många gånger, så har jag känt mig just lite rädd. För att jag vill ju gärna tycka om av olika skäl. Men ja.
Gud vad spännande. Det var verkligen en glädjande punkt.
Ja, exakt. Ja, nej, men samtidigt så stöter man ju hela tiden på liksom intressanta figurer, till exempel. Mm. Många av de här liksom sakerna som finns insprängda i mina böcker är ju ofta den typen av liksom faktiskt verkliga gestalter eller så där. I allt det där jag sa till det var sant som du pratade om, så fantiserar ju huvudpersonen och hennes vän Ilsa om att de är två liksom kvinnliga pirater som tycks ha funnits.
Mm.
Och som levde maskerade som män då liksom på piratskepp och så. I Själens Telegraf här nu så finns det ju vad jag kallar för världens första kändismedium. Två systrar som heter, gud, nu fick jag liksom hjärnsläpp. Kate och Maggie Fox, ja, exakt. Som levde i slutet på 1880-talet när den så kallade spiritualismen var stor. Vilket var så att säga en lite så här halvintellektuell.
Hilma av Klint.
Ja, hon var väl, precis. Och den började ju liksom i New England typ i slutet av 1800-talet. Och många liksom sådana intellektuella som man känner till liksom idag och författare så var ju liksom var lite inne där och touchade. Och de gjorde succé, de här två systrarna, för att de då påstod sig kunna kommunicera med andevärlden och ta emot liksom budskap från andra sidan. Och det gjorde de genom att liksom knacka fram de här budskapen på något sätt. Jag vet inte om det var i morse eller liksom hur tusan det gick till. Men, eller om det var någon form av egen kod de hade. De var ju någon form av liksom bedragare. Det spekuleras i att den ena systern var väldigt bra på att knaka med tårna. Så att det lät liksom som att det så här knackade. Typ. Men då den, hon som då var den, hon som var så att säga själva mediet. Systern var bara någon slags sidekick. Hon, jag läste någonstans bara om henne och sen så var det någon amerikansk journalist då, liksom samtida som hade beskrivit henne som en telegraph of the soul.
Mm.
Ja, som att hon var liksom som en telegraf som bara kunde knacka fram liksom själens innersta budskap på något sätt. Det var ju väldigt, väldigt vackert.
Verkligen.
Jag. Så att den här typen av saker plockar jag ju ofta in.
Har du känt att din penna har varit för vass någon gång liksom gentemot människor i din närhet?
Nej, för jag är faktiskt alltså, det låter som att jag försöker framstå som ödmjuk och god.
Du har ju Jesuskomplex.
Jag har ju Jesuskomplex, precis. Jag vill väldigt gärna att det ska vara god stämning. väldigt, väldigt extremt konflikträdd. Alltså privat liksom, sådär.
Mm.
Kanske professionellt också, det är därför jag inte... Det är därför jag inte har någon bra tidningsskribent. Nej, men nej, så att jag har nog alltid varit väldigt försiktig med liksom, att plocka in för mycket liksom, privat. Typ. Och det är liksom en läggningsfråga, tror jag, att jag skulle tycka att det var så... Alltså, det handlar inte så hemskt mycket om att inte såra andra, utan om att jag skulle tycka det var så jävla jobbigt att behöva ta sådana liksom, samtal. Eller, jag vet inte. Så att i den mån... Liksom, det är klart att det finns personligt material liksom, i alla mina böcker. Alltså inte bara liksom, känslomässigt, utan det kan ju finnas liksom, mer konkreta saker. Sådär. Men det är alltid så otroligt inlindat så att liksom, det är sällan ett problem. Liksom.
Mm.
Jag vet inte, jag kanske är lite feg.
Alltså jag tänker att det kanske finns folk som lyssnar på det här som skriver och funderar på huruvida de kan skriva om någonting som de själva har varit med om. Mm. Man kan ju alltid, jag tänker så att man ska alltid skriva det där om det vill komma ut.
Mm.
Och sen så kan man liksom jobba för att det inte ska, alltså sopa igen spåren senare.
Exakt, om det är så att man liksom känner att det är för jobbigt. Eller att det blir för jobbigt för andra eller sådär.
Precis, för jag tänker att det är många också, eller jag märker det, för jag håller skrivkurser ihop med min kompis Yrsa. Och vi träffar många som har någonting som de vill skriva om men de vågar inte. Då känns det ju som att det är viktigare att börja skriva det. Behöver inte visa det för någon. Skriv om det. Och sen vid ett senare tillfälle så kan du avgöra. Är det här någonting som ska publiceras? Eller kan jag göra om? Kan jag ändra namn och kön och ålder? Och liksom kasta om det? Men jag tror att väldigt många hindras av att det känns förbjudet att skriva om vissa saker.
Mm.
Men i ditt fall så låter det ju som att det inte är kanske förbjudet på det sättet då. Att det är personer i din närhet eller så som
nej,
tar sig in så mycket.
Det är väl också texter. Liksom... Ja, men, ofta handlar det ju om att det kan vara liksom stora familjetrauman eller liksom, nära relationer som liksom har varit jobbiga och sådär. Liksom. Och där har jag kanske varit lite förskonad. Liksom, att jag har liksom inga urtrauman. Jag är ganska traumafri liksom, på det djupa liksom, planet. Framförallt på det planet som liksom, innefattar andra människor. Ja, så det är väl en tur för mig.
Ja.
Så, men det bevisar ju också att man kan ju bli författare utan att ha ett urtrauma.
Ja.
Det kan man ju ibland kanske tro att man inte kan.
Ja, men om det är någonting som man förstår av att läsa dig är ju att du har en förmåga att fantisera fram ganska mycket.
Alltså att det fantisera fram ganska stora trauman.
Ja, verkligen. Har du fått något skrivråd någon gång som du liksom har haft med dig genom ditt författarskap?
Ja, men det finns nog några ändå som jag tycker att jag ibland tänker på. Jag brukar tänka på ett som lyder typ att det specifika är det allmängiltiga. Det vill säga att man kan ibland tänka att när man ska skriva någonting liksom att, på något vis, att folk ska liksom kunna känna det så är det någonting som folk måste kunna känna igen sig i.
Mm.
Men ofta så känner man ju igen sig som mest i det som är väldigt... väldigt specifikt, liksom en väldigt specifik situation, alltså att man kan på något vis, ja men jag vet inte, det där med cellon typ liksom, man bara, är det här någonting som någonsin har hänt någonsin liksom kanske inte, men det är ju det är ju trovärdigt för att man kan se det tydligt framför sig liksom, på något vis. Sen finns det andra med sig. Det var någon gång, en gång när jag höll på lite med teater och försökte skriva teater, så var det någon som sa till mig på engelska, bruten engelska, an absent character is a strong character. En frånvarande karaktär är en stark karaktär.
Det är verkligen sant. Ja, man kan stark tobak.
Exakt. Och det där tänker jag på ganska ofta med just i min bok Systemet. Ett system. Så magnifikt. Att det bländar. Man blir så trött på att säga det för den är så lång. Mm. Men där finns det en väldigt, väldigt viktig person som heter Violetta. Och hon är ju liksom, hon är död när boken börjar. Liksom. Men hon är extremt närvarande liksom, genom hela boken. Och jag tänker ofta att hon är en sån. Alltså när jag skrev om henne så tänkte jag mycket på det där. Liksom, att an absent character is a strong character.
Svinbra.
Ja.
Hur bra som helst.
Jag ska bara säga också, jag tycker inte att man ska, det sämsta är ju det här med liksom kill your darlings och så. Jag har aldrig förstått varför man ska ta bort det man tycker bäst om.
Det känns så. Det gör för ont när du säger det där. Ja, men liksom, det känns som att det är allt jag gör hela tiden.
Är det så? Ja, alltså det är klart, det är klart att man ibland, jag också ibland kan ta bort saker som så här, okej, det här tycker jag jättemycket om, men det måste bort för det passar inte, eller det är liksom, det är helt fel ton eller liksom något sådär. Men ganska ofta så brukar jag tänka så här, nej, men what the fuck, jag tycker ju om det här av en anledning.
Mm.
Jag tycker att det här är svinbra av någon anledning. Då får jag väl anta att det är det. Men sen har jag liksom inget problem med när saker är liksom lite brokiga och skeva lite sådär. Att, jag brukar ibland tänka att jag skulle bli så ledsen om någon skrev typ en recension och så stod det typ så här: i den här boken finns det inte ett enda ord som är på fel plats. Typ. Och man bara, men det skulle kännas så dött på något sätt. Så icke-levande, så icke-organiskt. Liksom. Alltså i mina böcker finns det många ord som är på fel plats. Och så kanske inte
de är ganska pladdriga liksom.
Ja, och så kanske inte borde varit där enligt någon form av liksom, jag vet inte, lite så här stringens.
Ja, jag är ju verkligen den där nedkokningssjukan liksom, eller strykningssjukan. Jag är ju, så att jag tror att jag stryker lite för mycket ibland. För att jag är svinrädd för att vara övertydlig.
Mm.
Och så börjar jag bara stryka.
Alltså jag borde stryka lite mer. Alltså, det kan jag också säga. Så att jag har nog liksom en sjuka åt andra hållet. Men...
Nej, men jag tänker att man ska vara som man är. Alltså, jag tänker exakt. Att, alltså, någonstans exakt. Handlar det om det att man ska försöka hitta det som känns autentiskt för en själv. Och liksom så.
Ja, men jag tror att det är därför jag tycker att det där med kill your darlings är så osunt.
Så...
För att det är på något vis, oavsett om det handlar om att man ska ta bort en formulering eller någonting. Eller om det handlar om att man, på något vis så handlar det om att man ska göra om sig. Att man liksom på något vis inte ska lita på sig. Eller det är väl det, att det på något vis handlar om att man inte ska lita på sig själv. Men det tycker jag visst man ska göra.
Verkligen.
Ja. Alltså i alla lägen, i livet också, men i skrivandet framförallt så tycker jag att man på något vis måste lita på att man vet vad man gör. Liksom.
Kan det vara så att det här är en insikt som har liksom fallit på plats i dig för att du nu har några böcker under bältet?
Så kan det absolut vara.
För jag upplever som liksom ny i gamet att jag tycker att det är fruktansvärt läskigt att lita på min egna åsikt. För att det finns alltid någon väldigt duktig förläggare eller redaktör som säger något annat. Och då blir det liksom att man faller mellan vad tycker jag, vad tycker de.
Jag menar, man ska ju lyssna.
Ja,
det gäller ju också i livet. Nej, men man ska ju naturligtvis lyssna. Och jag har ju gjort många ändringar utifrån vad typ min förläggare eller redaktörer har sagt. För att jag liksom bara, ja... Nej, men du har nog rätt.
Mm.
Men då är det ändå på något vis i slutändan så är det ju min instinkt som säger att de har rätt. Det är bara det att jag inte har orkat tänka så. Jag kanske har vetat det hela tiden, men inte riktigt orkat göra någonting åt det. Eller så är det någonting man helt enkelt inte har tänkt på.
Mm.
Eller sådär. Så det är inte så att man bara, nej, man ska aldrig lyssna på någonting någon säger någonsin. Liksom. Men jag tänker att man ändå på något vis måste lära sig och liksom lita på instinkten. Jag tycker inte om ordet magkänsla, men det är nog det jag menar.
Ja, men det där tar jag med mig in i mitt framtida skrivande och säkerligen någon annan av er som lyssnar också. Det är ju bokmäss om 2 veckor. Ska du dit?
Ja, med besked.
Berätta, vad ska du göra?
Nej, men jag ska delvis prata om Själens Telegraf ganska mycket på Alltså både på liksom på Montoy scener och så. Så där kan man ju komma och titta helt, jag höll på att säga, helt gratis. Men det är det ju inte, för man måste ju betala för att komma in.
Ja.
Och sen så har jag några, ska jag också ha sådana seminarier där man måste ha seminariekort. Men sen ska jag också leda två seminarier.
Mm.
Alltså moderera dem. Och med, ett med Sami Said och Judith Kiros. Och ett med Solveig Balle och Sean. Mm. Så det är två olika tema. Eller så.
Vilket av de seminarium som du, storseminarium som du ska vara med i själv, ser du mest fram emot?
Jag ska vara med i ett jag och Vigdis gjort. Och det jag har sett och liksom framträtt tillsammans med Vigdis gjort flera gånger faktiskt. Och hon är väldigt rolig liksom, på scen. Hon är väldigt...
Ja, hon är karismatisk.
Hon är väldigt karismatisk, väldigt härlig och liksom,
hon vandrar runt.
Hon har väldigt bra go liksom.
Är det inte så att jag har sett henne någon gång att hon liksom går runt lite i lokalen typ, nästan?
Jo, exakt. Hon är liksom teatral.
Det nästan. Är väldigt ovanligt.
Exakt, exakt. Väldigt, väldigt proffsig också. Jag gjorde en liksom typ turné med henne i 5 dygn och då fick jag se henne 5 kvällar i rad. Och då insåg jag liksom att här har vi liksom...
Har vi ett proffs.
Ett proffs liksom. Hon kan fånga en publik.
Vigdis Hjort har ju skrivit den här Arv och miljö som blev väldigt omtalad och omskriven. Och hon är aktuell nu i höst med en bok som heter...
Det måste jag veta innan bokmässan. Den heter typ 15 år och på G. Eller något sånt tror jag att den heter.
Den heter 15 år.
Bara det? Och då är det jag som har lagt till och på G.
Det är lite mer det Amanda Svenssonska att lägga till upp och G.
Ja, exakt, exakt. Mm. Flaggan i topp, som ju var mitt ledord under många år. Jag tänkte ofta att det var så man ville leva, liksom. Med flaggan i topp.
Så jävla hurtigt.
Jag vet.
Men vad härligt. Du förresten, din Wikipedia...
Ja, det var ju det och som ju finns med i Hej Dolly, Kön i vind.
Den är också bra.
Ja, den är med.
Din Wikipedia-sida har inte uppdaterats sedan 2019, så det får du antingen göra själv, och det är väldigt pinsamt.
Ja, det är väldigt pinsamt, så jag måste be någon att göra
exakt,
det.
Exakt, du får
jag
också be presspersonen på Norstedts att göra det.
Och också plocka bort bilden som är tagen på mig på bokmässan, söndag morgon klockan 9 hos Svenska kyrkan. Jag var jättetrött. Jättetrött. Söndag morgon är ju sista morgonen liksom. Och det var det sista jag skulle göra. Så jag kanske hade liksom...
Perfekt. Och den bilden tar vi till.
Ja, precis. Jag kanske hade varit uppe väldigt länge, helt enkelt.
Vad fan är det som lägger in den där bilden på Wikipedia? Det undrar jag.
Jag vet inte. Och varje gång jag ser den så tänker jag liksom, ja men visst, jag ser ut sådär, men riktigt så trött brukar inte se ut.
Tack så jättemycket Amanda Svensson för att du kom till Röda rummet idag.
Tack så mycket, det var jättekul.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Röda rummet. Vill du veta mer om vad som händer på bokmässan i Göteborg den 28 september till 1 oktober? Gå in på bokmässan.se för att se programmet och köpa biljetter.
På fredagen den 29 september kommer jag intervjua Jonas Asenkemiri på Bokmässan by Night. Hoppas vi ses där!
Podplay, en del av
Power Media.